Då var det onsdag och det betyder ett nytt avsnitt av Livshjulet med mig, Anna Hegerstrand. Jag vill börja med att tacka just dig som lyssnar. Jag var bra på att hylla mina lyssnare i början av Livshjulets historia, men nu var det lite länge sedan. Och jag är så otroligt glad och tacksam över att du vill höra mina avsnitt som ju i förlängningen gör det möjligt för mig att jobba med Livshjulet. Tack, tack snälla fina du. Och den här veckan har jag en riktig panggäst om jag får säga det själv. Härliga Mark Levengood hade äntligen tid att träffa mig och bjuda er lyssnare på härliga anekdoter och glimtar ur sitt livshjul. Och vi pratar om allt från åren på SVT och hur han egentligen hamnade i tv-branschen till familjelivet med maken Jonas och deras två barn. Mark är just nu aktuell med den tredje säsongen av Tro, hopp och kärlek på SVT. Och om sin egen tro och sitt eget recept på långlivad kärlek berättar han i veckans avsnitt. Jag befinner mig just nu i denna stund hos min syster och hennes man i Vancouver tillsammans med min familj. Och det är lite blandat jobb och semester och de flesta av er känner ju mig som podcastprogramledare. Men Livshjulet är bara en liten del av vad jag gör. Under hösten kommer jag att resa mycket i mitt jobb som journalist och jag ska bli bättre på att dokumentera mina upplevelser på Instagram. Som jag vet har varit ganska torftig sedan i våras. Och vill du följa mig där heter jag Anna Hegerstrand. Och Livshjulet finns på Facebook så gå gärna in och gilla sidan. Och avsnittet är klippt av Kim Wirsén och för distribution står Acast. Nu Mark Levengoods livshjul, varsågod.
Så.
Då kör vi. Välkommen hit, Mark.
Tack så hemskt mycket.
Hur mår du då?
Jag mår bra. Jag har haft en underbar sommar. Och verkligen vila upp mig så ordentligt. Mm-hmm. Jag tycker det är jobbigt det där med att gå på semester. För att våren är jättelång och hemskt intensiv för mig. Och man är uppe i varv. Alla hjulen snurrar. Man är liksom ganska bra på vad man gör, helt enkelt. Mm. Och så plötsligt sträcker sig liksom veckor av tomhet framför sig. Men tänker, men jag kommer aldrig klara av det här. Och sen när man väl går ner i varv, så då står man inför en fullmattad höst och stirrar på sin almanacka och tänker, men jag kommer inte att överleva att jobba på det här viset. Att jag märker med åren att det växlingen blir svårare mellan liksom ledigt och
de här kontrasterna.
Ja.
Har du lätt då, när du har varit uppe i varv, att komma ner i varv eller tar det alltid ett tag? Och sen när du ska upp också.
Det beror på hur du ser på saken. Om vi tar en dag som en enhet, då har jag ingen svårt att komma ner i varv. Det vill säga att både för mig och Jonas är det så att när vi kommer hem och stänger dörren, då är vi privata och arbetet söker sig inte in där. Liksom. Till och med om vi har stora saker nästa dag så pratar vi inte alls om det, utan att vi liksom, att hemma är helt skyddat. Vi gör att jag sover gott på nätterna. Mm. Men så där liksom att växla från mellan hemskt mycket arbete på dagarna och total ledigt, det är det som är svårt för mig.
Mm. Är det någonting du och Jonas har fått komma fram till eller har det funnits där från början?
Det vi har haft från början har väl varit just att vårt hem och vårt privatliv har varit väldigt helgat. Att vi har ju aldrig gjort något hemma hos reportage. Vi gör aldrig gemensamma intervjuer. Vi liksom exponerar aldrig den delen av vårt liv, för att vi båda inser att om vi inte kan hämta kraft där, om det också är något som ska vara till allmänt beskådande och allmänt tyckande, så vet ingen av oss vad vi ska hämta kraft i alla fall.
Nej.
Så det är rent praktiskt. Och det hade vi nog från början. Jag tror det är en medfödd integritetssak. Att jag tycker inte att det är roligt om alla människor vet hur min säng ser ut till exempel. Eller
hur du ser ut när du hoppar i din säng.
Eller vad jag än gör i min säng, så är det inte för alla men för att beskåda. Så att det är liksom,
ja. Ja, det var du som insinuerade.
Jag
förstår vad du menar.
Ja. Mm. Jag tror också när vi har barn, så tänker jag också att också för deras skull att se till att de får växa upp utifrån sina behov och sina förutsättningar. Och så långt det går slippa stå i skuggan av sina pappor till exempel. Så det finns många fördelar med att stänga dörren.
Mm. Ja, jag förstår det. Har du haft en lång semester nu då?
Japp.
Den här sommaren?
Det är lyxen i våra liv.
Ja.
Att vi har 8 veckors semester nästan. Då brukar det vara ett avbrott för kronprinsessans födelsedag. Om man än vrider och vänder på saken så fyller hon den 14 juli. Mm. Och om jag då blir kallad att jobba på något vis med det, så då brukar jag rycka in det. Men i övrigt så är det bara ledigt, tackar ni till allt.
Men inte i år, va?
Jo.
Du jobbade med det i år också?
Jag ledde sändningarna från Stockholm. Det här kortegen och det här motorn på slottet och allting. Vi sände 3 timmar sen vi live.
Mm.
Väldigt kul. Jätteroligt.
Ja, det förstår jag. Ja,
du... Vi hade 36 kameror. Nu är det helt ointressant för alla poddlyssnare. Men om man är tv-nörd som jag, så får jobba med 36 kameror. Det är otroligt stort. Men när hon gifte sig hade vi 58.
Oh. 58 kameror.
Mm, det var SVT:s rekord. Det har aldrig varit lika många någonstans.
Är live det roligaste att göra i tv?
Ja, det är det. Därför att det är ju så på riktigt. Det är liksom... Det finns ingen återvändo. Man vet att det dyker upp så tankar, så att tänk om jag ska säga ett riktigt fullt ord nu.
Mm. Tänk, lite Tourette-saktigt.
Lite Tourette-saktigt faktiskt. Man vet att liksom, men genom att göra det så ska jag släcka min karriär en gång för alla. Du vet, nu är det att jag lyckas ha mitt Tourette väldigt litet, så jag lyckas undvika att säga det.
Ja, men det finns en liten gnutta där, eller?
Ja, men det är det där med att allting är ju... Allting är så på riktigt att det finns aldrig någon återvändo. Jag minns en sån mardrömsgång när jag ledde sändningen från Öland när kronprinsessan fyllde år. Och jag började hela sändningen med att säga kära gotlänningar. Mm. Och vi var på Öland och kungen skrattade, för han trodde väl att jag skämtade med honom. Och alla andra såg jätteförvirrade ut. Och jag trodde jag skulle dö. Det var bara att jag faktiskt hade ett ögonblick av ofokus. Och så fort jag kom bakom scenen så stod liksom så hårdare för journalister. Så jag sa, men skämtar du med kungen? Jag sa, nej, jag är bara genuint dum i huvudet. jag kan väl skämta med kungen om jag... Alltså det är inte, men man börjar liksom inte en sändning med att skämta med kungen. Utan man måste först skapa en stämning att alla trivs och förstår att det finns en vänskaplig bas. Sen kan man skämta. Mm. Men
hade du fortsatt på det spåret så hade ju inte kungen förstått. För han skrattade ju faktiskt.
Han skrattade, precis. Ja. Men jag tycker det är oförskämt att börja en sändning med att dra upp ett misstag som en människa gjorde för 30 år sedan. Men det är ju ändå det är inte jag.
Nej.
Men hur som helst, det kan gå fel. Ja. Och det är inte roligt.
Då tänker jag så här att du har ju en stämpel som du inte alls egentligen vill ha. Och det är att du är så snäll. Och då tänker jag att Mark Levengård kommer ju ändå undan med att skämta med kungen eller skrika ett fult ord i direkt. Det är ju en positiv grej med det i alla fall.
Ja, så det där med snällhet, alltså, inte det där att jag motsätter mig. Och sanningen är att jag är ganska snäll. Men jag är också ganska bestämd.
Mm.
Och det finns ingen motsättning för mig alls i det där. Men det är... När folk försöker pressa in en i ett fack där man bara ska vara snäll. Där man ska vara någon slags lallande mumintroll. Där känner jag att jag hela mitt liv, liksom, både mitt privatliv och mitt arbetsliv, kämpar för att få vara den jag är och slippa spela roller. Och att slippa spela och att då gå in i rollen som någon slags stort gosedjur, känns som att det är verkligen inte jag.
Varför tror du att du har fått den stämpeln då?
Jag tror att svenskar har behov av att idealisera några i taget. Och så blev det väl något vakuum där typ Astrid Lindgren dog. Och
någon måste fylla hennes
ord. Det kan vara mycket att han är den där skalliga finnen. Så försökte det med mig. Liksom. Men så sen, jag har ju funnits så länge, jag var med så länge, och så jag tror att folk uppfattar att de har någon slags relation till mig liksom, och det är bra.
Mm.
Och som sagt, jag är snäll, det är inte jag är elak, det är inte.
Nej, du har ju gjort tv otroligt länge och funnits med i folks medvetande otroligt länge.
Mm.
Vad är drivkraften i ditt arbete?
Lust, ren lust. Jag tycker fortfarande det är lika roligt som när jag började. Alltså jag var 16 när jag började på tvn.
Mm.
Och det var en helt annan värld. Alltså dels som programledare var man bara en kugge i maskineriet. Vi skulle veta vår plats. Vi skulle vara otroligt disciplinerade. Om vi måste ta en omtagning så blev vi utkällda av producenten. Alltså verkligen utkällda. Vi hade en luttrad gammal finsk man som var min första producent, och det enda han sa min första inspelningsdag, det var att du ska få ett råd av mig. Filma aldrig med barn och aldrig med djur, Framförallt inte om du gör pornografi. Och det var liksom min mediala utbildning, kan man säga. Det var, jag håller mig till rådet.
Ja, det är ju bra,
men jag nog sen hela mitt liv, sen har ju då branschen utvecklats jättemycket. Dels att den teknik vi jobbade med då var otroligt tung. Att skulle vi ut och göra reportage till exempel, så åkte vi ut med två bussar och drog upp kablar till fjärde våningen och möblerade om hela lägenheten hos den stackars människan vi skulle intervjua. Och idag kan jag åka runt jorden med en fotograf som sköter både ljud och bild. Och vi kan komma så otroligt mycket närmare intervjuerna. Man kan liksom, folk är ju helt mycket mer avslappnade när det är så lätt. Vilket är att varje steg av teknisk utveckling för mig var en njutning. Och det möjliggörs så hemskt mycket. Nu är det därför jag jobbar med folk som William Spetz till exempel, som jag har fått filma med. Och han öppnar upp liksom hela den där sitt sätt att tänka och se på YouTube och sånt liksom. Och jag bara, det kan bli så avundsjukt, jag kan tänka mig när det finns en fast form. Men samtidigt så är jag så lycklig att jag har fått vara med på den här resan.
Ja, så. Det är det jag tänker. Man skulle väl kunna åka jorden runt med en mobilkamera i princip?
Det skulle du kunna. Jag tror inte att det skulle hålla riktigt ännu för sändningskvalitet. För inslag skulle det hålla, men inte för ett program. Det skulle bli lite för pixlat.
Ja, okay.
Men vänta några år så blir det på det viset, tror jag.
Ja, det är häftigt.
Ja, det är otroligt häftigt. Men sen har jag också haft det att jag är lite så här växelbrukare. Att när jag gjort mycket tv så brukar jag gå in och göra radio ett tag. Mm. Och jag har gjort mycket radio så går jag in och skriver lite böcker lite. Att jag går lite mellan olika saker. Men jag har lyckats förbli ganska inspirerad. Och gå till jobbet och tycka att det är jätteroligt. Och det är ju en ynnest.
Ja, verkligen.
Men du vet vad, tv var ju så illa ansett då, i tidernas begynnelse så. En gång när jag hade rymt till Österrike, när jag var 14, när jag kom hem därifrån så var alla jättearga på mig. Och min morfar kallade upp mig till våningen på Båtsmansgatan och så sa han så här: Marco, om inte du skärper din slappa karaktär så kommer du att sluta inom tv-underhållning.
Det skulle man säga till några 14-åringar idag.
Ja, jag tänkte alltid, men hur visste han det liksom? Ja. Fast jag pratade med mamma och mamma sa att nej, men morfar älskar kungligheterna så mycket så han skulle förlåta mig bara för att jag provade med det kungliga. Jag tänkte, nej, det är bra.
Varför rymde du till Österrike då?
Jag rymde till, lång historia. Jag var fullständigt besatt av den filmen Sound of Music. Mm. Jag som är sonen var 8 år gammal. Och varje jul fick jag LP-skivan igen, för då var det inget kvar, det var liksom bara en glatt yta. Jag spelade från morgon till kväll alla dagar. Och när jag var 14 så kunde jag inte längre hålla mig, utan då måste jag åka till Salzburg för att besöka inspelningsplatserna. Och jag visste att jag inte skulle få tillstånd till det, så jag hade en, jag ska inte säga att han var pojkvän, men han var liten, vad säger man, friends with benefits, men efter den, som var 16 och han var hemskt lång. Och han köpte ut ett tågluffarkort för att folk trodde att han var 18. Så jag åkte på hans tågluffarkort och åkte till Österrike. Jag ringde hem till mamma så nu är jag i Salzburg. Och mamma var helt galen. Hon sa att när du kommer hem ska vi hitta ett riktigt bra barn hemåt. Det var en underbar resa. Men sen när jag kom hem därför, det var det som alla var svariga på mig.
Var du lynnig när du var liten och gick din egen väg?
Lynnig var jag inte, men gick min egen väg, det gjorde jag. Lynnig har jag aldrig varit. Alltså i bemärkelsen att
gjorde saker du
ojämnt humör är för mig lynnig. Men jag har alltid faktiskt gjort nästan som jag vill. Och jag var också på det viset löst hållen. Jag var 4 syskon och en trött mamma. Så vi kunde göra lite hur vi vill. Liksom. Jag köpte mig alltid. Inte var det. Men däremot så har jag alltid haft svårt med auktoriteter, det är fortfarande. Jag var inte bra i skolan för jag tyckte att lärarna, jag trodde inte på dem, jag tyckte inte att de var kul. När jag var anställd hade jag jättesvårt med mina chefer. För jag tyckte att de inte lär var kul. så jag har nog varken varit lätt som elev eller som anställd, tror jag. Utan jag trivs bäst med att få göra lite som jag vill.
Ja, idag är du frilans.
Idag är jag frilans, ja. Det är ljuvligt.
Ja. Visst är det, och var sin egen chef.
Det som är kul nu är att min skola i Finland fyller år. Och så ringde de och frågade om jag i egenskap av skolans enda stolthet skulle kunna hålla ett tal. Och jag sa, men nu skojar ni, för det är en stor skola, att det måste finnas någon annan jag är stolt över. Och de sa, jo, det fanns en till, men han bara rasade för det. Han gick liksom åt. Så nu du är bara kvar. Liksom, så här. Och jag blir så smickrad, så tackar jag. Sen visade det sig att det är gymnasiet som fyller år. Och grejen är att jag fick sparken på ettan gymnasiet.
Mm.
Och så tänker jag, men vad ska jag säga i det talet? Ska jag säga
nu passar det.
Nej, inte så mycket så. Men jag vet ju också att orsaken till att jag fått ha en kul och spännande karriär är ju också att jag faktiskt började tidigt och att jag gick in så hårt från början. Liksom.
Mm.
Så mitt glada budskap är att vill ni också ha roliga liv, sluta för guds skull så fort ni kan.
Det blir liksom poppis tal.
Ja, och samtidigt, idag är jag ju pappa. Och jag skulle inte vilja hålla det här för mina barn. Alltså det är att för mig funkar det.
Mm.
Men jag tror för guds skull inte att vad vår bransch där behöver är folk som är helt oskolade. Det är inte liksom... Så att jag kan inte heller. Så det ska bli hemskt spännande. Jag ska verkligen fundera på det här.
Samtidigt som det finns ju så otroligt många möjligheter idag. Det är många som inte går klart gymnasiet och som hoppar av skolan för att bli entreprenörer och satsa upp sina drömmar och sådär.
Mm.
Det är häftigt, för alla är inte läshuven heller. Sen så kanske man inte ska uppmuntra att inte gå klart gymnasiet. Men...
Nej, alltså, men du har helt rätt i det. Och jag var på ett sådant, eller jag har helt tagit ett sådant Anders Wall-seminarium där han hade kallat dit några av världens främsta entreprenörer och jag skulle intervjua dem. Och det visade att det som alla hade gemensamt var att alla hade brutit skolgången. Mm. Så ingen hade gått färdigt. Och det är klart att det finns någonting att hämta i det. Samtidigt så tänker jag med mina egna barn att men skaffa nu gymnasieutbildningen. För att har du bara den, sen kan du pausa och göra saker. Sen kan du liksom och vänta och försöka lista ut vad du vill göra. Men att du har en grund färdig idag. Mm. För att världen är annorlunda idag än det var när jag växte upp.
Mm. Hur gamla är dina barn?
14 och 9. 14 och 11.
14 och 11?
14 och 11, ja.
Ja. Ja, men de är ganska stora då.
Mm. Mm. Ganska fina. Mm.
Ja. Hur är du som pappa?
Mm. Jag är väldigt mån om att mina barn ska förstå att de är älskade. Jag är väldigt fysisk. Jag vet ju som UNICEF-ambassadör också att det är två saker som barn behöver för att få en bra uppväxt. De behöver fungerande rutiner. Det vill säga att de vet vad som förväntas av dem och vilka ramarna är för deras vardag. Och så behöver de kärlek.
Mm.
Och rutiner är jag ingen bra på. Men jag gör så gott jag kan. Men kärlek är jag jättebra på. Så att det är liksom... Våra barn ska banne mig veta att de älskar det för vad de är. Och att de inte behöver liksom... prestera någonting för att få kärlek. Det är för mig jätteviktigt.
Mm.
Sen är jag tror jag är ganska kul pappa. Ofta tycker de att jag är ganska pinsam. Men det ingår ju förstås. Jag var med min son på Konsum och så sa jag att ska vi prova så här baconchips? Nej, ska jag prova så här chips med baconsmak? Och han tittar på mig och så sa han så här, men pappa, förstår du överhuvudtaget vem jag är? Och så jaha. Det visade att han var då sour cream och onion uppenbarligen.
Jaha, det skulle du veta.
Ja, det ska jag veta. Att allting har blivit väldigt existentiellt ibland. Så att, ja. Så att man,
är det han som är 14?
Ja.
Mm. Ja, tonåren. 14, det minns inte jag som en bra ålder. Vad minns du av dina tidiga tonår?
Mm, jag minns att jag gick, från när jag var 7 till jag var 11 så gick jag i folkskola. Och det älskar jag. Tyckte jättemycket om att gå till skolan. Det är en underbar fröken. Faktiskt den enda av mina lärare som sa till mig att du ska veta, Mark, att det där glada bubblandet som du har i dig som ställer till så mycket liksom stök i vardagen när det kommer till att komma i tid och allt det där. Men allt det glada bubblandet, det är en gåva och det kallas för kreativitet och du kommer ha nytta av det i livet. Och jag vet inte varför det blir så viktigt, men det blir så otroligt viktigt att någon sa det, för att annars var jag faktiskt bara ett problem på skolan. Naja, men hur som helst, jag var 11. Sen när jag var 11 så upptäckte jag erotiken och det satt ju ganska effektivt punkt för en barndom, men så att öppna upp för väldigt mycket nya roliga möjligheter. Och då gick jag ju in i någon slags ungdomsperiod. Det som vi i familjen Levengård har mot oss är ju tonår. Vi ser ju inte kloka ut.
I tonåren?
Nej, ingen i familjen gör det. Vi ser för sjuka ut. Det var, Jag var en meter lång och hade storlek 45 i skor. Jag såg som bokstaven L när jag vandrade. Du vet, och sen plötsligt började så här öronen växa. Vi är för barocka fortfarande. Ja. Fortfarande när jag visar bilder så kan man tro mina vänner att bilderna manipulerade. Och det var ju inte så roligt. Men sen när jag var just 15 så var jag färdigväxt och då föll bitarna på plats. Ja, det ser fysiskt liksom, men det var ju bra. Så, ja, men jag hade ingen så här storm och drang tonårsperiod. Det var ingen så att jag liksom skrek och bråka och sånt, utan det var mer så att jag sammanbitet gjorde vad jag tyckte måste göras, som att just åka till Österrike eller vad det nu kunde vara. Mm. Det var också en period av väldigt mycket passion, av hejdlösa förälskelser, alltid lika olyckliga. Ett suktande och ett trånande. Men sen började nästa period i livet när jag var 16-17, då jag träffade min första pojkvän och blev så fruktansvärt förälskad. Och då föll verkligen alla bitarna på plats i mitt liv. Eftersom fram tills dess, det är klart att jag var ju väldigt aktiv erotiskt. Jag var ju, vintern är kalla i Finland, vi får ju hålla oss varma. Men det var ju fortfarande någonting som skedde i det fördolda. Och från min sida under ganska stigande irritation. Jag kände så här, men varför skulle det vara så hemskt mycket finare att spänna på en tjej? Vad är grejen liksom? Jag kände att jag tyckte inte. Jag tyckte att det kan ju bli, det är väl bara jag måste utgå från vad man vill istället för vad man borde göra i de här frågorna. För det handlar ju om lust. Mm. Och sen när jag träffade min första pojkvän och blev så här sinnessjukt och väldigt lyckligt förälskad, så fick jag modet att gå ut och säga som det var, men det här är den som jag älskar. Och det var ju, nu i backspegeln var det ju ganska dumdristigt, för att vi levde i en värld som, där det inte fanns några öppet homosexuella. Vi kände ingen annan, vi visste bara själva. Faktiskt, det var ju jättekonstigt. Sen minns jag att vi hade varit ihop ett år, så såg vi en annons i tidningen och stod så här att vill du vara med och manifestera för allas rätt till kärlek? Och vi satt hemma och tänkte, men vad betyder det? Man kunde ju inte riktigt googla det heller, för det fanns inget internet då än. Det är så här. Och så vi tänkte, men vi kände inte att det här är någonting för oss liksom. Och så gick vi där till den samlingsplatsen och så var vi, tror jag, 12 personer som bildade någon slags litet pride-tåg då. Och jag minns att en kar i kvinnokläder kom fram och sa att han var transvestit och han hade glömt sitt läppstift. Så då gick hela tåget in på Stockmans varuhus och köpte läppstift. Och så gick vi ut på andra sidan igen. Klart vi var jätterädda. Men jag tror inte att någon riktigt fattade vilka vi var eller vad vi gjorde. Så det var
viktigt för er?
Men för oss var det ju jätteviktigt. Jag minns att det var en äldre kille. Han kan vara kanske 28-29. Men han var väldigt mycket äldre än vad vi var. Han gav sitt telefonnummer så att vi gärna fick ringa honom. Jag minns att vi tittade på den här lappen och när vi kom hem så brände vi upp den. Vi kände att vi vågade liksom inte ringa honom. Jag vet inte varför man ville vi ska ringa honom. Men jag minns att allt var hemskt laddat och väldigt konstigt. Mm. Och jag kan tänka tillbaka på den här perioden nu när man går i Pride och det är liksom så många 100 000 människor som är ute och hurrar och vinkar och tänker att det är nu en av de måttstockarna som mitt liv får mätas i. När man känner att shit, vilken resa och vad kul det har varit. Mm. Och inte bara kul förstås. Nej. Det var mycket smärta också, men vad kul att vi är vad vi är nu. Mer så liksom.
Mm, verkligen, det är helt fantastiskt. Gick du med i Pride i år?
Ja. Mm. Jag landade från Bangkok klockan 10:30. 11:30 stod jag i duschen och raka mig och klockan 12 så gick vi i Pride. Det var otroligt jätteläggare. Där är det som Det var ju 10 dagar i Bangkok och bara flyttade runt. Och ingen kände, finns inga svenskar där, vilket jag var helt anonym. Mm. Och från detta liksom tjena gung att hamna i det tåget där liksom folk skulle kramar och pussar en ovetet och tar en massa bilder. Och du vet när man ser som allra värst ut, man verkar såhär jättliga, såhär svullet jättliga. Det var såhär, det är nästan...
Det var ingen som brydde sig om hur du såg ut.
Nej,
det är jag såg tåget, men jag hade min ettåring med mig. Så att någonstans vid nummer 98. Där efter Babsan. Då tröttnade han, så då var jag tvungen att gå nämligen.
Jag tycker det var ganska stort av en ettåring att stå ut med 98 olika.
Han sov ekipar. Fram till 60.
Ja, okej. Okay.
Men sen när du var i 23 ungefär så träffade du Jonas.
Japp. Jag var 22 till och med, tror jag.
22 till och med.
86, jag var 22, ja. Ja.
Mm. Du är 31 år i år.
Ja, vi förlovar oss. Ja, ja, precis. Ja. Vi har förlorat 31 år nu, ja.
Mm. Mm. Och det jag tänker ju som, för jag har ju vuxit upp, jag är 35 fyller jag.
Mm.
Så jag har ju varit med liksom hela tiden och ni har ju blivit som några slags ikoner. Mm. Det är som att Jonas och Mark och Eva är ikoner. Och jag bor mitt mellan er på Södermalm.
Ja.
Jag bor på Mariaberget. Och jag vet ungefär var du bor, för att när jag sprang midnattsloppet för 2-3 år sedan så stod du där och slog high five med alla som sprang.
Det gjorde jag.
Ja, kommer du ihåg det?
Jo, jag minns det väldigt väl, därför att jag hade arbetat någonstans. Jag var klädd i full gala. Jag hade en scenkostym på mig och min familj var på landet.
Mm.
Och jag ville bara ut på landet och så inser jag att nej, men jag är inlåst med min bil. Jag kommer inte ut härifrån. För att allting är avspelat på grund av minnesloppet. Och jag kommer inte att komma ut ikväll. Nej. Och först blev jag så här, men jag vill ju bara ut. Men så tänkte jag att i de där lägena måste man ändra till sätt att tänka. För att man måste göra någonting tråkigt, så måste man göra någonting roligt. Och så tänkte jag, nej, men jag ställer mig här och hejar istället. Mm. Och så började jag high five till folk. Och sen blev det... Folk var på jättegott humör. Jag fick en massa kramar. Och jag hade jätteroligt själv. Men jag stod säkert en timme, tror jag.
Jag
hade ont i handen. Och då ringde faktiskt att tacka från loppets sida. Och sa att det var så många som hade sagt att det var kul att jag stod där.
Ja, det blev som en attraktion.
Ja,
jag kommer ihåg det. Vi sprang teater eller utklädnings... delen, så vi var utklädda till hippies och hade vin istället för vatten i vätskebältet. Det tog 2 timmar att springa en mil.
Det låter ju underbart.
Ja, det var faktiskt roligt. Det var mitt enklaste lopp jag någonsin sprungit. Men du är ju aktuell nu som programledare i För tro, hopp och kärlek på SVT säsong 3.
Yeah.
Och jag satt häromdagen och kikade på det här sökprogrammet och då så såg jag han den första. En killen som heter Filip.
Mm.
Och då sa du frågade honom, hur ska man göra för att växa tillsammans istället för att växa ifrån varandra?
Mm.
Och det tycker jag är spännande att få höra din syn på den frågan, med tanke på att ni har varit ihop så otroligt länge.
Bra fråga. Och det är ju jag själv som ställde frågan uppenbarligen. Jag glömde den helt, men bra fråga. Alltså grejen är att det är lite paradoxalt. För att ska man på allvar fortsätta växa tillsammans genom årtionden, så bygger det på att man ger varandra luft och utrymme. Vi har alltid varit väldigt måna om att inte hålla tillbaka varandra, utan att vill någon prova nya arbetssätt eller prova alldeles nya grejer i livet, så ska den andra stötta och vara med. Liksom. Och ibland vill man olika saker. Man utvecklas i somliga saker åt olika håll. Och det är också bra. Bara man ser till att man alltid har en yta som är liksom fäst vid varandra. Att man alltid finns där för varandra. Så jag tror att dels att ge varandra mycket frihet. Och dels att faktiskt spendera mycket tid tillsammans. Det är jätteviktigt.
Mm.
Och långsiktigt tror jag att det är så. Jag vet väldigt få distansförhållanden som fungerar över tiden. För att det blir för löst på något vis. Liksom.
Mm. Och hur är du att leva med, tror du? Att Jonas skulle svara.
Ja. Han tycker nog att jag är väldigt stökig. Och väldigt slarvig. Och han irriterar sig nog väldigt mycket på att jag inte kan hålla ordning, och samtidigt älskar han mig fruktansvärt mycket, och hans liv skulle vara ändlöst mycket fattigare utan mig. Så du är nu som ett alldeles vanligt par, tror jag. Det tror jag.
Mm.
Så tror jag ska tycka.
Och om vi går tillbaka till Tro, hopp och kärlek. Mm. Och tredje säsongen av det programmet.
Bästa säsongen.
Är det så?
Ja.
Varför då?
Av en massa olika orsaker. Jag har verkligen uppriktigt älskat alla deltagarna i Tro, hopp och kärlek från första säsongen. Men personkemiskt så är det här det mest helgjutna. Och det som vi har i år som vi inte har haft lika tydligt, det är att vi har två killar som är erfarna med kvinnor. Vi har ju haft liksom typ tre oskulder genom tidigare säsongerna. Och vi har, men nu har vi två killar som ena var gift och ena haft många förhållanden. Båda vet vad de vill. Och båda kan uttrycka verbalt vad de söker och hur de känner. Och jag tror att vi har väldigt mycket kvinnliga tittare. Och jag tror att det för dem kommer bli väldigt intressant att följa med. Att hur resonerar en kille som vill gifta sig igen till exempel? Hur tänker han egentligen? Och vad är det han söker? Och vad är det han inte söker? Och, liksom så här, och sen finns det ögonblick av hejdlöshet i serien. Det är något, präster kan vara så gränslösa. Det är ungefär som psykologer.
Mm.
Präster och psykologer är ganska likadana på det viset. Det är folk som är sökare. Men psykologer kanske söker då i psyket och i vårt mänskliga inre, så söker teologerna efter Gud. Men om man uppriktigt söker, så kan man ibland acceptera väldigt märkliga svar. Och det gör att de blir väldigt roliga att vara med. Och ibland så blir saker väldigt knasiga på ett sätt som får mig att skratta jättemycket. Så det finns ögonblick som är oerhört roliga i år. Och så finns det ögonblick som är väldigt gripande också. Det är en väldigt bra säsong, så jag säger det.
Ja. Är det svårt att få deltagare till programmet? Hur omfattande är castingprocessen?
Alltså många känner sig kallade och få är utvalda, kan man säga. Vi är väldigt noga med att vi vill ju inte ha folk som vill bli berömda genom att vara med på tv.
Mm.
Det är inte vi söker efter. Utan vi söker folk som uppriktigt vill ha ett förhållande och som är villiga att dela sin resa med oss. Men jag tycker väl att det har blivit lättare nu när programmet är så etablerat. De tidigare säsongerna har blivit så omtyckta. Folk vet liksom att vi är inte ute efter att hänga ut någon eller exponera fel saker. Utan vi verkligen är ute efter att hjälpa folk att hitta ett förhållande.
Mm.
Så, tycker det funkar.
Det finns ju liknande program på både TV3 och TV4. Eller liknande program, men i samma genre. Och då tänker jag att programmet sänds på SVT ger er ganska mycket alibi.
Ja, det kan man tänka. Men jag vet inget liknande program. Alltså, om det kan Bonde söker fru till exempel.
Ja, jag tänker datingprogram där det är någon som söker kärlek. Och sen säger jag inte att programmen är lika, men det är inom samma genre. Jag tror att de på Kristallengalan kanske skulle kunna finnas med i samma kategori.
Det kan nog hända, ja. Jo, alltså det, bara för att det är SVT så är det ju ingen solitär. Det är det inte. Men jag tror ändå att vi skiljer oss åt. Dels genom att jag faktiskt inte följer någon av de andra dejtingsåporna. Jag tror jag är väldigt modern i mitt tittande. Det vill säga att jag helt har gett upp alla ambitioner att titta på tablå-tv. Och istället går jag bara på det, liksom SVT Play och TV4 Play. Och när jag då väljer så söker jag ju regel program som jag vet att jag brukar tycka är roliga. Och så därför har jag inte sett någonting. Men jag tror också att jag undviker att se bara för att jag inte vill att jag ska bli påverkad av hur de tänker.
Mm.
Men en av nycklarna för oss, det är också det att vi vill inte alls tvinga folk in i förhållanden framför tv-kameror. Utan, för det, vi vet ju att det kommer en dag ganska snart och tv-kamerorna släcks. Och ska du då leva med konsekvenserna av ett beslut du gjort under press, så blir det inget roligt för någon. Liksom. Utan vår ambition är att visa tittarna att fast man har varit singel ganska länge så kan man komma igång igen. Och då kan man till exempel göra på det här viset. Mm. Det vill säga att bara att få dem att påbörja resan. Det är det som för oss har varit viktigt. Sen har det uppstått kärlek. Det var jätteroligt. Men också någon gång jag var ganska skeptisk också i rutan, ganska skeptisk och liksom verkligen frågat, men är det nu inte så att du verkligen vill bli förälskad för att det ska gå ihop liksom? Men nu har vi fått ett äktenskap och en bebis har vi fått. Mm. Eller vi har egentligen inte cheat med det där, men de har gjort en bebis i alla fall.
Ni har hjälpt till lite i början.
I början hjälpte vi till lite, vi har amorspilar helt enkelt. Ja.
Har du varit med på bröllopet och dopet?
Nej, det var inte.
Nej, du har inte det?
Nej, jag skickade grattis, det gjorde jag.
Ja.
Ja, nej, för det är ju så att jag tänker så att vårt arbete är gjort och nu är det deras riktiga liv som ska ta vid istället. Så jag känner att nu får de gå sin egen väg.
Mm. Hur ser din egen tro ut?
Min tro är väldigt fast och väldigt grundläggande. Jag har varit en religiös människa så länge jag kommer ihåg. Jag tror att det finns en Gud och jag tror det finns en mening. Och det som har hjälpt mig arbetsmässigt väldigt mycket med min tro, det är ju det att jag vet att det spelar inte så stor roll om man lyckas eller inte lyckas. Eftersom om man faller så finns det någon som fångar upp en. Det ger mig en trygghet och en stadga. Sen är min tro också sån att ibland tror jag väldigt spontant och ibland så vill jag tro. Att det är inte så att jag har spikat fast någon gud liksom och där hänger han för evigt, utan det är lite kommer och går. Men det jag aldrig tappar är liksom min lust att tro. Den är alltid kvar hos mig.
Mm. Men den är dynamisk?
Den är dynamisk, ja. Fast det mesta i mig är ganska dynamiskt. Ja. Det är väl det som också, det är väl också därför som jag är en sån kaoskraft i till exempel Jonas ögon. För att mycket flyter. Så det brukar landa bra.
Mm. Men du gillar att tänka utanför boxen, kan man säga det? Och agera utanför boxen?
Alltså att säga att jag tänker utanför boxen skulle vara att kasta in gästen efter regeln. Det är aldrig en ambition. Men däremot har jag en för mig glasklar struktur, inre struktur som jag måste följa. Och redan som barn så gjorde jag det. Men jag har aldrig sökt efter att vara annorlunda på något vis. Det har jag aldrig gjort.
Nej.
Men jag har inte heller vilja ge avkall på vad jag tänker och tror riktigt. Mm. Nu låter jag otroligt jobbig. Men inte jag jobbig heller på det viset. Men det är nu bara... Nej. Men sen... Alltså, framförallt familjen Levengård. Som kan kartläggas... i 1500 någonting. De är jättekonstiga. Och vi har alltid haft en pendelrörelse mellan väldigt grav alkoholism och religiös extas. Och jag är väl en av de få genom dessa århundraden som har lyckats balansera upp dessa element mot varandra lite. Liksom att jag minns när mitt första program hette Mark och hans vänner. Och jag hade liksom alltid berättat riktigt till min pappa och mina släktingar i Amerika att jag höll på att bli känd och sånt. Det föll liksom utanför liksom deras liv så mycket. Men då fick jag att fara med mig en VHS-kassett och så visade jag ett program till dem. Och då var det en vignett där liksom bokstäverna sig in och så stod det så här Mark Levengård och hans vänner. Och de bara stirrade. Och sen skete med resten av programmet. Men de ville bara prata om den där vignetten. Alltså, men vad är det? Jo, men så det är första gången på 400 år som namnet Levengård förekommer i ett sammanhang som inte är ett domstolsprotokoll. Och det var det enda de kunde fokusera på. Att det var liksom en anständig...
Du har bidragit till familjen.
Ja, faktiskt, ett anständigt sammanhang.
Och nu känns det som att namnet Levengård har... funnits i andra sammanhang väldigt, väldigt många gånger.
Det har ju blivit som i åren, ja.
Mm. Ja.
Det var någon som jag träffade en kvinna, hon sa, men vadå? Folk säger att du är amerikan. Jag sa, jo, det är jag ju. Nej, men vadå? Levengård, det är ju ett finskt namn. Jag sa, nej, om du tänker efter så är det inte speciellt finskt med Levengård, utan det är nog... Hon var så fokuserad på att, liksom, att jag måste vara från Finland och ingen annanstans. Men jag är hälften finne, hälften amerikan, så är det.
Mm. Och hur, vad har du liksom för koppling till USA? Var bor din...
Pappa bor i Lakeland i Florida. Sen är mina kusiner och mina fastrar utspridda. Vi kom till Pennsylvania 1732 och där har vi haft vårt fäste genom alla år. Och där bor fortfarande en fasta kvar. Nu, farmor dog ju för några år sedan.
Och hur kommer det sig att blev din pappa kär i en kvinna i Finland då?
Ja, jo. Det blev han ju. Men det är också en lång historia. Alltså, pappa kom från, min farmor var väldigt fattig. För min farfar rymde. Han var sannoliken god. Så lämnade henne med 5 barn. Och för pappa fick ingen riktig skolgång. Men så kom han... Så han var så fysiskt väldigt exemplarisk. Han såg bra ut och var stark. Och så han blev antagen till Marinakademin och så gick han ut som kurssätta. Och då fick han välja var i världen han ville bli stationerad. Mm. Och då valde han att komma till Finland.
Åh herregud, varför väljer man att komma till Finland?
Det är en väldigt bra fråga och svaret är tyvärr väldigt banalt. Pappa tog fel. Han tog fel på Fiji och Finland. Han har erkänt det en gång. Men han önskar värme. Pappa hatar kyla. Men väl i Finland så... Pappa är lite som jag på det viset. Han är ganska företagsam. Och när han jobbade på ambassaden som marinsoldat så fick han tillgång till taxfri sprit. Och då öppnade han en liten nattklubb i ambassadens källare. Och mamma kom dit och dansade. Och så dansade de tryckare. Och då blev hon gravid. Ja.
Genom en tryckare bara sådär?
Jo, så var det. Alltså, det var, mamma var otroligt oskuldsfull. Mm. Hon har berättat att när hon fick sin första månatliga blödning så blev hon så vettskrämd. Och så sprang hon till min mormor och sa att mamma, varför blöder jag? Och mormor sa, kära barn, det har jag absolut ingen aning om.
Allt var inte bättre för.
Nej, verkligen inte. Tänk min oskuldsfulla mamma och min ganska drivna pappa. Så blev det liksom. Så
att, han tog henne med storm där.
Han tog henne med storm, ja precis. Ja,
på dansgolvet. På många sätt.
Ja, precis. Ja, alltså då.
Ja, men är du mycket i USA?
Ja, det är jag. Jag är väldigt släktkär.
I Florida?
Florida, ja. Mm. Ja. Och jag också besöker mina fastrar ganska mycket och alla mina kusiner. Och jag, liksom, nej, jag är väldigt släktkär människa, så jag bor mycket i Finland och i Amerika.
Mm. Och du bor ju med din familj på Södermalm, som vi redan har konstaterat. Och sen så hade du ett hus på Solsidan.
Mm.
Som, vi behöver inte ta hela historien. Om man vill höra den historien så kan man lyssna på en annan intervju med dig, min kära vän Nemo Hedén. Mm. Nemo möter. Ni gick igenom det här att du fick ett hus av en väldigt rik man.
Man kan också lyssna på mitt sommarprogram från 2010 eller 11.
Ja, det kan man göra.
För det blev hela historien. Ja. Jag fick ett hus av en man som var döende i cancer, så var det.
Ja, och hans hus skulle gå till den allmänna pensionsfonden eller något sånt där, va?
Ja, nej, alltså... om jag försöker ta en kort version.
Ja, vi tar den korta versionen.
Jag fick ett brev där det var skrivet i vattenfärg. Och så undrar han om jag vill ta emot en större donation. Och då har polisen uppmanat mig att lägga alla jättekonstiga brev i en speciell hög. För att om det sen, ibland hamnar man i lägen och det blir konstigt. Liksom. Så jag la bara den där brevet i den där knasbollhögen. Men så var det då en gemensam kompis som ringde till mig och sa att nej, men du har fått ett brev. Och den här mannen är seriös och han är sjuk så han skulle vilja träffa dig. Och där tänkte jag, men om han är sjuk, så hoppade jag i bilen och åkte till Saltsjöbarn och träffade honom. Och så berättade han att det var att han hade prostatacancer och han skulle dö snart. Och han älskar sitt hus så fruktansvärt mycket. För det, liksom, det var hans livsskapelse och nu undrar han om jag ville ta emot huset. Och jag blev sådär, jag svarade väldigt löjligt. Jag sa att jag jobbar på SVT och vi får faktiskt inte ta emot hus, vilket... säkert var en lögn, men jag kände bara att jag ville bara trassla mig ut ur det. Det var så udda för frågan. Men hur det var så hängde vi den sommaren lite, jag hjälpte dem med lite grejer i trädgården och sånt. Liksom. Och sen när hösten kom så då sa han att nu är det så att nu blir jag sjukare och så här att antingen tar du emot huset och gör mig lycklig eller också så går allting till allmänna arvsfonden och det vill jag faktiskt inte.
Så var det, inte pensionsfonden.
Nej, och det var då jag tänkte, men herregud, han är allvarlig. Så säger jag, okay, men jag vet inte hur det funkar, men vi gör så att du får ha en advokat och jag ska få en advokat och de får prata sig samman. För mig är det jätteviktigt att det inte framstår som att jag går att ta emot hus av folk som är döende. Du vet, alltså det är, jag vill inte hamna i en sån här shady business där liksom plötsligt blir allmän arvtagare till löst folk. Liksom så här. Men de satt sig i advokaterna och bankade igenom allt samma. Så sen visade det att det fanns inga regler som sa att man inte får ta emot hus. Och han hade inga släktingar. Och han hade liksom inte, han hade kusiner. De dök upp småningom. Men kusiner får ju inte ärva liksom. Så det var, så fick jag huset. Och så dog han. Och så hade jag huset i 10 år. Och det var ett av mitt livs riktigt, riktigt stora äventyr. Mm. Fantastiskt. Det var så.
Varför då?
Nej, men det var ju så absurt.
Ja, du menar hela händelsen?
Ja, hela händelsen. Men också, huset var ju ljuvligt. Men det var ju enormt. Det var ju som 700 kvadrat. Mm. Och det var, vi var ju tvungna att ringa till varandra på mobilen när vi skulle äta middag. Och sånt. Vi visste aldrig vad de var liksom. Men det var, du vet, det fanns en japansk trädgård och det fanns en rosenträdgård och så fanns det ängar som bara var planterade med örter till exempel. Så fanns det en fjärilsäng som bara var liksom dofter som lockade till sig fjärilar. Det var så otroligt mycket fjärilar. Det var ju som att gå runt i en Disney-film.
Ja, jag förstår det. Hur skötte ni om det här huset?
Jag fick ha personal.
Ja, du hade personal
ja.
Som...
Ja, och det gjorde ju också att, jag menar, jag tjänade ganska bra med pengar i mitt liv, men det var 10 år där jag ständigt gick på minus.
Ja,
för att det så var det. Så var det. Det var också småningom en orsak att jag sålde, att jag kände att jag kan inte bli gammal på det viset. Jag kan inte jobba så hårt.
Nej, för att ha råd med personal till huset.
Nej, precis, faktiskt. Så att,
var det en sorg att behöva sälja?
Ja, det var lite vemodigt. För det satte ju punkt för ett enormt roligt kapitel i mitt liv. Mm. Men samtidigt så möjliggjorde det en massa andra saker. Och jag tror det är otroligt viktigt i livet att man avslutar kapitel för att börja nya. Mm. Att man inte bara förvaltar, utan ständigt går mot nya mål och nya äventyr. Så att i backspegeln så är det nog bara en lycklig saga för mig det där. Men, men just då är det klart att det var sorgligt att gå runt till bland rummen och säga ja, det var jättesorgligt. Mm. Men så är det. Så är det.
Mm. Ja, men det är ju en otroligt häftig historia.
Ja, den är väldigt fin. Och det var ju också, vi fick gå runt och nypa själva i armen där hemma. Det var första åren där ute, men när ska den här historien ta slut? Liksom? Eller när kommer någon att säga att det inte var på riktigt? Liksom? Du vet, det var ju så här, för det var förr osannolikt. Jag minns min ekonom, hon nästan grät när jag fick det huset. Hon sa, men det är inte rättvist att man som en sån idiot med pengar som du blir så rik. Så är det, livet är inte rättvist.
Ja, men du har en ekonom som hjälper dig att förvalta pengar i alla fall.
Jo. Pengar är inte alls min grej. Jag är hopplös.
Ja.
Men det är också från familjen Levengård.
Det kommer därifrån med.
Så är det.
Och vad skulle du säga att du står i livet idag på tal om det här med att påbörja nya kapitel och avsluta?
Jag är 53 år gammal. Mm. Jag hade hoppats att någon skulle ha sagt till mig hur roligt det faktiskt är att vara 53. Mm. Det var ingen som någonsin säger att det är roligt, men det är jätteroligt. Det är, man har småningom hittat ett lugn, man är fortfarande stark och pigg nog för att orka göra vad man vill. Man lär sig skita i saker som man aldrig kommer att bli bra på eller bemästra och märka att det går precis lika bra det också. Liksom. Och så fokuserar man istället på det man vill göra.
Mm.
Det enda är väl när man passerar 50 att man lite kan skymta ett slut. Jag menar, alltså Micke Nyqvist som gick och dog nu till exempel. Gösta Ekman, Gösta var ju äldre, men det är ändå två människor som har funnits där i mitt liv som plötsligt är borta.
Mm.
Och det där kan man dels känna att oj då, det var ju sorgligt att det finns ett slut. Men dels så blir det också en ganska nyttig piska. För då tvingas man tänka att men vad har jag inte nu gjort? Vad finns på min bucket list som jag måste göra? Och sen ibland kan jag tycka så att det är lite skönt att det finns ett slut. Att det finns ett mål. Men jag hoppas bara att mitt mål ligger väldigt långt fram. Och vi brukar bli hemskt gamla. Så jag hoppas att det gäller för mig också.
Mm. Och ett sätt att bli väldigt gammal är att försöka ta hand om sig och sin hälsa. Mm. Är du bra på det?
Ja, det är jag. Jag har ända sedan barnsben ett alldeles fysiskt behov av att röra på mig. Mm. Att motionera, att springa, att träna. Och om inte tränar så blir jag jätterastlös och sover väldigt dåligt. Så att, och att träna för mig är inte ens någon uppoffring, utan det är bara någonting jag gör. Och belöningen är ju att man får en stark kropp som möjliggör att göra vad man vill. Mm. Och sen också, alltså praktiskt, jag har så hemskt mycket kläder som är uppsydda för mig. Men det bygger ju på att jag inte blir fetare.
Ja.
Nu ska ni få ett råd. Tada! Mitt enda råd. Jag har två råd. Detta har livet lärt mig. Min kompis Pirjo, som är naprapat på operan och är otroligt skicklig, hon säger att man ska aldrig väga sig. Därför att vikt säger absolut ingenting. Det handlar bara om mängden vatten i kroppen. Vad du aldrig ska gå med på är att byta byxstorlek. Mm. Så om byxorna spänner, då får du väl checka lite mindre tills de sitter bra igen.
Mm.
Det var mitt ena tips. Tada! Nu kommer mitt andra tips. Marks andra tips. Hushållstips. Om du får rödvinsfläckar så ska du strunta i salt, för det har aldrig funkat. Det enda som hjälper, men som också hjälper omedelbart, det är vitt vin. Så att gnugga vitt vin på rödvinsfläcken och vips är den borta och kommer aldrig mer tillbaka. Och
det är sant.
Ja, och det är så enkelt och det är så dumt.
Men det har jag aldrig hört.
Nej, men det är det enda som funkar. Nu har jag sagt allt vad jag har att säga.
Vilket också öppnar upp för att man alltid ska ha vitt vin hemma.
Man ska alltid ha vitt vin hemma. Man kan ha en liten box av hushållsorsaker.
Och med de fantastiska tipsen så avslutar vi idag. Och tack snälla Mark för att du tog dig tid att komma hit.
Tack, det var kul att vara här. Jätteroligt.
Ja, jättekul. Och lycka till nu med allt på din bucket list.
Tack, ja. Det finns en del saker där.
Hej då.
Hej.